Ja, så var det då min tur att stå här. Lite otippat enligt maken min, men så kan det gå. Speciellt när pastorn i församlingen säger att han börjar bli trött på sin egen röst. Och att han dessutom startar en bibelskola som jag hade förmånen att få vara med i. Då kan frukten av detta bli något sådant här. Så kan det gå. Jag tänkte att vi skulle börja med att be tillsammans. Tack Jesus för att vi får fira gudstjänst tillsammans här idag. Tack för att du är här och vill möta oss, Herre. Jag ber dig att vi ska få släppa alla vardagens bekymmer och få vara här och nu tillsammans med dig och tillsammans med varandra. Hjälp oss att öppna våra hjärtan för det som du vill säga, Herre. Amen. När jag växte upp så hörde jag min pappa predika ganska många gånger kan man säga. Och han brukade säga, eller han sa vid några tillfällen i alla fall, något som jag lade på minnet. Och det är att ska man predika så behöver man aldrig gå längre än till sig själv. Och det tolkade jag på det sättet som att den bästa undervisningen den ger man om det är någonting man talar om som man själv har erfarenhet av. Och allra bäst kanske det blir när det är någonting som man själv har fått kämpa med. Därför kanske det inte är helt otippat att jag står här idag och ska prata om pengar av alla konstiga ämnen. För jag är riktigt urusel på ekonomi. Det är verkligen inte min grej. Det kan min familj svara för. Men mitt i allt det här och all min uselhet så har ju Gud gett mig en möjlighet att växa. Och för det är jag honom evigt tacksam. Men jag ber er att ni aldrig ska glömma att ni får aldrig välja mig till kassör. För det skulle inte bli bra. Men jag tänkte att vi skulle utgå ifrån en berättelse i Markus 10. Och med början vers 17. Och där står det så här. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: Varför kallar du mig god? Ingen är god utan Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans och visa aktning för din far och din mor. Mästare, sa mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa: Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bespörstötta över hans ord, men Jesus sa: Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för den rike att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra: Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt, men för Gud är allt möjligt. Den här berättelsen har åtminstone jag hört ganska många gånger predikningar om på olika sätt. Det har säkert ni också. Men det var faktiskt först förra året när jag gick den här bibelskolan nära som jag på något sätt insikten av vad det här kunde betyda för mig drabbade mig. Tidigare har jag nog tänkt så här att det gäller inte mig. Jag är ju inte så rik. Och jag har inte de problemen för jag har inte så mycket pengar. Dessutom har jag nog alltid tänkt att den där rike mannen, han är bra konstig som liksom inte genast släpper allting och följer Jesus. Och det här problemet det drabbar ju de som är snuskigt rika. Men i samma stund som jag tänker det här så missar jag också hela poängen med vad det är Jesus vill säga till mig. För det här det gäller inte, jag tror definitivt att den här berättelsen gäller inte bara de som är snuskigt rika. Jag tror att de allra flesta av oss här inne har problem att ta sig igenom nålsögat. För att förstå lite om varför och om vilken relation som Gud vill ha till oss, så tänkte jag också att vi skulle läsa ifrån första Mosebok 3 och läsa om syndafallet där. Och där står det så här, att ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Och den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan sa, vi får äta från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte, rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dagen ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till mannen som var med henne och han åt. Och då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. Det finns ju en mängd, tror jag, teologiska tolkningar av hur man ska tolka vad som egentligen hände i syndafallet. Men idag, jag tänker ungefär så här om det. Så vi får ta det som min tolkning. Och det är det att det som händer i den här i Adam och Eva, det är att de tror plötsligt att de vet bättre än vad Gud gör. Och i och med att de också tror att de vet bättre än Gud, så förklarar de sig oberoende av Gud. Och jag tänker att på sätt och vis är det som är grunden till all synd. Och det skadar relationen till Gud på ett sätt som man inte bara reparerar hur som helst. Gud vill ha gemenskap med oss. Och han vill att vi ska älska honom på samma sätt som han älskar oss. Men det går inte utan att vi samtidigt litar på honom och sätter vår fulla tillit till honom. För då kan vi inte komma honom riktigt nära. Den här bristen på tillit till att han är den som vet bäst blir till ett överstigligt hinder, en avgrund, en mur som vi liksom inte kan ta oss över. Det finns naturligtvis också en mängd andra dimensioner till det här, bland annat det här faktumet att Gud är helig och inte kan ha kontakt med synd. Men det tänkte jag inte vi skulle gå in på idag. Men om vi tänker tillbaka på den rike mannen, så tänker jag att det är precis det här som händer honom. Han kan inte släppa kontrollen och lägga över och lita på Gud fullt ut. Han litar mer på den tryggheten som hans pengar ger honom. Han vågar inte att kasta sig ut och att lita på att Gud ska försörja honom. Och han går därför bedrövad därifrån. Men så är vi tillbaka vid det där då som jag brukar tänka innan, att jag är ju inte så rik. Så kanske ni också tänker nu eller har tänkt tidigare. Men jag tror att det är fel. För jag tror att de allra flesta av oss här inne har problem med balansen mellan pengar och Gud. Om du har mat på bordet och tak över huvudet, om du kan betala dina räkningar varje månaden, så tror jag att risken är överhängande att pengarna ska kunna bli ett hinder mellan dig och Gud. Pengar skulle man kunna säga är lite som socker för våra tänder. Ju mer tillgång vi har till det, desto mer får vi också jobba för att det inte ska bli hål i tänderna. Jag tror också att i det svenska samhället så har vi, som kristna i det svenska samhället, i den svenska kulturen, så har vi också kanske ännu lite mer utmaningar. Jag var på en utbildningsdag genom jobbet en gång, och där vi handlade om integrationen av de somaliska invandrarna som vi har ganska gott om här i Linköping. Och där fick jag lära mig att Sverige är det mest sekulariserade och individualiserade landet i hela världen. Vi är faktiskt ganska extrema. Och det hade jag inte tänkt på innan. Speciellt när det gäller individualismen, så finns det ingen annan kultur som är så individualistisk som vad vi är. Och då tänker jag att det blir en utmaning för oss som är kristna. Därför att kristendomen är inte riktigt så individualistisk som vad vår svenska kultur är. Det är lite mer, där ser man lite mer till kollektivet. Till gruppens bästa. Och man ser, Gud ser definitivt inte bara till relationen mellan dig och honom, utan också till våran relation tillsammans med honom. Om man ska ta ett litet exempel som kanske ligger mig varmt om hjärtat på hur den här individualismen kan se ut, så är det ju så att i Sverige har vi ju världens bästa föräldraförsäkring. Föräldrar som föder barn i Sverige kan vara hemma med sina barn åtminstone tills barnet är 1 år gammal innan de behöver sätta dem på dagis. Eller kanske till och med ännu längre, beroende på hur förutsättningarna ser ut. Men istället för att känna tacksamhet över detta, så debatteras det då oändliga över hur de här dagarna ska delas upp mellan mamma och pappa. Och huruvida det är okej att staten bestämmer hur man ska göra. Jag tänker inte gå in på några argument för eller emot. Det vill ni fråga om min åsikt, så kan ni få göra det senare. Men det är inte det som är poängen. Det jag tänker är att vi har så svårt att se gruppens, vad ska man säga, bästa framför vårt eget. Utan vi ser hela tiden på hur drabbar det här mig. Och vi har svårt att prioritera gruppen framför oss själva. Så jag tänker att individualismen, men framförallt förstås tillgången till pengar, är orsaken till att vi har svårigheten att ta oss igenom det här nålsögat som Jesus pratar om. För att ge ett gott exempel på hur Gud vill att vi ska förhålla oss till pengar, så finns det ett annat exempel i Markus evangeliet. Och det är från kapitel 12, från vers 41. Där står det så här: han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Och så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannoliken, den där fattiga änkan har lagt ner mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Och man kan väl lugnt säga att den här berättelsen blir något av raka motsatsen till berättelsen om den rike mannen. Och det tycker jag visar på hur stor påverkan det är av hur mycket pengar du har. Hur pengar påverkar oss. Har du mycket pengar, har du tillgång till pengar, då är det också väldigt svårt att skilja sig från dem. Och det blir till en trygghet som vi ofta förlitar oss på mycket mer än vad vi förlitar oss på Gud. Faktum är att i Ordspråksboken 23 så står det så här: ansträng dig inte för att bli rik, var förståndig nog att avstå. Och jag tänker att änkan som inte hade några pengar, hon hade heller inga problem att skiljas från de få ören som hon hade. Hon var redan beroende av Gud för att överleva. Och därför så hade hon heller inga problem att lyssna in när Gud sa att hon skulle skänka de här pengarna. Och därför tror jag också att Gud lyfter fram det som ett exempel. Hur vill då Gud att relationen till honom ska vara? Jag tycker att Jesus ger vi några exempel, ganska bra exempel på detta. Och det är när han lyfter fram barnen som exempel. Och om man tänker på hur ett barn är, ett litet barn tvivlar aldrig på att föräldern älskar honom, även höll jag på att säga om föräldern kanske inte visar det så mycket. Den tar för givet att föräldern ska tillgodose dess behov av mat, kläder och så vidare, och skriker högt när behoven inte tillgodoses. Den litar på föräldern och känner sig trygg bara den är där. Den väntar inte på att få en kram. Utan när behovet av närhet uppstår så kryper den upp i knät och kräver en kram. Eller en puss för den delen. Och visserligen så kan barnet tjata om att få saker och ting. Och protestera högt när den inte får det. Men i slutändan så litar den på att föräldern ändå vet bäst. När de inte får den där leksaken de kanske vill ha till exempel. Hela relationen mellan Barn och förälder, när den är som bäst, bygger på trygghet och tillit. På ett sånt sätt som jag tror är en så vill Gud att vi ska vara i relationen till honom. Att bli vuxen och tjäna egna pengar kan ha sina nackdelar. Och jag tänker att det är att när man har tillgång till pengar hela tiden så minskar också lite tacksamheten över dem. Och den här glädjen över att få presenter minskar också betydligt. Jag kan faktiskt med visst vemod ibland tänka tillbaka på hur det var när jag var liten och väntade på julafton eller på födelsedagen och låg i sängen kanske och hörde mamma och pappa sjunga utanför dörren. Och hur enormt lycklig jag blev över de presenter jag fick, även om det kanske inte alltid var just det jag hade önskat mig. Barnet har en enorm förmåga att glädjas över små saker, att se mirakel i små saker i det lilla och att se magin i det enkla. Och tyvärr är det någonting som går förlorat när vi blir vuxna och också när vi får tillgång till pengar. Pengar blir lätt en självklarhet, någonting som vi tycker att vi har rätt till, någonting som vi har förtjänat. Men om vi tänker istället att vi skulle tillåta oss att vara barn till Gud och låta honom ta kontrollen också över våra pengar, skulle vi kanske möjligtvis återfinna en del av den glädjen och kunna se pengarna som den gåva som det faktiskt är. Jag har en övertygelse, och det är att även om jag tjänar mina pengar så kan jag aldrig förtjäna dem. Och det tror jag inte att någon kan. De är en gåva. Det är ingen rättighet. Jag har inte förtjänat min lön mer än den silkesvävare som jag träffade i Indien. Ändå sover jag i en mjuk säng under tak i skydd för väder och vind, medan han sover under barn himmel. Jag kan äta mig mätt varje dag, men han kanske inte alltid är mätt varje dag när han går och lägger sig. Livet är inte så särskilt rättvist. Men tänk om vi skulle börja se pengarna som en gåva, som en möjlighet och inte en självklarhet. Och känna, då tror jag att tacksamheten skulle komma, och också ödmjukheten över att pengar inte är en självklarhet. Varför är det då så svårt att släppa kontrollen över våra pengar till Gud? Om jag går till mig själv så tror jag att orsaken är att man är rädd. Vi älskar tryggheten som pengarna ger. Tryggheten är att veta att jag kan köpa mig mat på bordet, att jag har tak över huvudet, jag kan betala mina räkningar. Och jag tror inte, det är inget fel i det. Det är grundläggande behov det handlar om som vi alla vill ha. Problemet ligger i att vi lägger tryggheterna i händerna på pengarna istället för att lägga tryggheterna i händerna på Gud, våran far. Och kanske finns där också en rädsla att Gud faktiskt ska begära det orimliga. Som till exempel den här fattiga änkan. Att vi ska behöva skänka våra sista pengar. Och sen kanske inte ha mat på bordet dagen efter. Eller inte kunna betala hyran så att vi blir vräkta. Men allvarligt, skulle Gud göra så? Jag tror inte det. Gud lovar oss visserligen ingen rikedom. Det har han aldrig gjort. Men han säger att han älskar oss och vill vårt bästa. Och då tror jag inte att han kommer se till att vi blir vräkta. Eller att vi får svälta. Sen kan man naturligtvis fundera på, varför finns det då så många människor som är hemlösa och svälter i våran värld? Och där tror jag att det enkla svaret är att det inte är Gud som har bestämt det. För om Gud fick bestämma så skulle våran värld se ganska mycket annorlunda ut. Då skulle inte 10% av världens befolkning lägga beslag på 90% av världens alla resurser. Och 90% av befolkningen får hålla till godo med de 10% resterande. Återigen så är det människan som väljer att inte lyssna på Gud, som tror att hon vet bättre. I Hebreerbrevet 13:5 så står det så här: lev inte för pengar, nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig svika dig, aldrig överge dig. Det kan ju se ganska hopplöst ut, precis som lärjungarna tyckte när Jesus pratade om att det var svårt att komma igenom nålsögat. Men han avslutar med att säga att för Gud är allting möjligt. Han överger oss inte. Inte ens när vi väljer att inte gå hans väg, när vi går vår egen väg. Han finns där och han väntar på att vi ska vända oss till honom. Det enda vi behöver göra är att ge honom tillåtelse. Och det är i och för sig inte så bara. Men om du låter Gud bestämma över allt i ditt liv, även dina pengar, då tror jag också att du kan känna den här tryggheten som varje barn känner tillsammans med en förälder som älskar den. Och dessutom så kan mycket spännande saker hända. Frågan är då, hur gör man det här? Och då tänker jag att det första, det är att helt enkelt be om Guds ledning. Tänk dig nästa gång du sätter dig ner och ska göra en budget. Be under tiden, be Gud att visa dig var du ska lägga dina pengar. Om du är ute på stan och ska köpa dig en ny jacka, be om Guds åsikt. Avsätt en summa varje månad som Gud får säga vad du ska använda den till. Det kanske kan vara ett bra första steg om man inte vågar överlåta alla pengar till att börja med. Invänta svar. Du kanske inte är så van vid att lyssna på Guds tilltal. Det var inte jag heller för några år sedan, kan jag säga. Och det kräver en del övning och också modet att våga misslyckas. Men där får vi också vara som ett barn. Gud kräver inte av oss att vi ska gå perfekt med en gång, att vi ska klara allting. Vi kan nästan utgå ifrån att det kommer vara tillfällen när vi ramlar och slår oss. Men det är okej, för Gud finns där och hjälper oss upp. Och Guds röst kan man höra, det kan vara som en tanke inuti ett huvud eller en tydlig, klar röst som du hör. Det kan vara en bild som han ger dig. Det kan vara en känsla eller en övertygelse. Våga testa. Det är min uppmaning till dig idag. Våga testa och smaka på Gud på det här sättet. För gör du det så kommer du aldrig att vilja vända tillbaka. Och som avslutning tänkte jag läsa psalm 34, vers 9. Och där står det så här: smaka och se Herrens godhet, lycklig den som flyr till honom. Ska vi ta och be? Tack Jesus för att du är vår far, Herre. Tack för att du vill vara en del av hela vårt liv, av allting i vårt liv, Herre. Jag ber dig att du ska hjälpa oss och öppna oss för möjligheten att faktiskt släppa in dig också i alla rum i vårt hjärta, i alla områden i vårt liv. Hjälp oss att svara på den utmaningen, Herre. Amen.